Ja, idag är det måndagen den 28 november 1960 och jag är ute här och talar med Samuel Svensson, hallmodellformare, kommunalman med mera från Gustavsberg. Är du född i Gustavsberg, Samuel?
Ja, jag är född den 9 december 1880.
Vadå någonstans?
I Ryden.
Ja. Vad hette din far?
Han hette... Han gick under namnet A.P. Svensson. Han visste inte.
Ja. Ja, och han... Var han också född där eller?
Nej, han var smålänning.
Ja. Och du... Jag har flera bröder. Jag hade flera bröder och systrar.
Ja, vi var... tre bröder nu som lever. Fyra bröder, han var det till
och med. Ja, och alla kom väl i början hit ner i fabriken och gick i skolan?
Ja, i skolan har de gått, men hit i fabriken kom inte alla. Bröderna kom hit, men mina systrar kom inte hit alla.
Kommer du ihåg någon skolan i Gustavsberg? Var gick du i skolan?
Jag gick i en där uppe, där Ekvallskolan. Där började jag.
Ja.
7 års ålder eller 6,5 år.
Ja, och vem var lärare då?
Ja, den första lärarinnan, jag tror att det var fröken Land.
Ja.
Och sen hade jag ju flera lärarinnor under året för de bytte ganska ofta på ett tag.
Ja, och när du sen hade slutat i skolan så var det ju precis som alla andra pojkar i Gustavsberg på den tiden och lång tid framåt att du kom in i fabriken.
Ja.
Ja. Och var började du där någonstans?
Då började jag på en tefatsmaskin hos Ida Jansson.
Jaha.
Med smeknamn Karl XII.
Jaha. De hade kvinnliga tefatsformar.
Ja, det var en maskin. Som gick med. Ja, det var två gungslar på sidan av den. Så att det var en maskin som man bortlade alldeles nu.
Ja, och det var slitsamt. Hur länge var du hos henne?
Ett år ungefär.
Ja, och då började du när du var cirka 13 år då?
Ja, jag var 13 år.
Ja.
Ja, då hade jag arbetat i fabriken dessförinnan. Tillfälligt.
Ja,
det var ju sen som formar tillbringare på något sätt.
Ja, för de formade också tillbringare på den här tiden.
Så var jag hos en storgodsformare. Vatter.
Jaha.
Var jag vid 10 dagar. Fick jag 60 om dagen. Det var bra betalt för 10 år innan.
Jaha. Vasper, det var han som sedan vi hade affären här som nu var en Ulla i backen.
Alldeles riktigt.
Ja. Så småningom så var det ju på den tiden att man skulle liksom bli egen formare eller gjutare eller någonting sånt där när man kom upp i en viss ålder. Var det likadant för dig?
Ja, gjutare fanns inte när jag började, för det hade inte uppfunnit.
Ja.
Utan det var handelsformare. Ja. Jag började med att forma gräddkannor.
Ja, så de formade gräddkannorna för hand?
Ja, formade gräddkannor för hand.
Jaha.
Mm. Sen det var lite, när jag var lite äldre så fick man en hel del annat, för det fanns mycket som gjordes i handen den tiden.
Ja, berätta lite om dina chefer. Vem var din närmaste chef?
Det var, ja, jag började under, jag vill kalla, sa ju bara gubben Land. Det var lantmares farfar här.
Det var alltså Edvin Lands farfar.
Jaha, hans farfar.
Kom inte han från England?
Han som jag ens man. Ja. Hade talat bruten svenska.
Ja.
Det var...
Och han var förman där nere då?
Han var förman.
Jaha. Sedan kom väl Wahlström in i bilden?
Ja, sen var Fröberg.
Fröberg, jaha.
Och sen kom Wahlström in i bilden.
Fröberg, det var han som var dominerande i skarpskyttekåren och så vidare.
Han var den som var chef, löjtnant
hur var lönen på den tiden? Var det ackord eller var det dagpenning då när du blev egenformare?
Ja, att börja med var det ju i 3 månaders tid hade man dagpenning.
Ja.
Och sedan var det ju ackord.
Ja. Ackordet, satt det av någon tidsstudiebyrå då eller?
Ja, det är inte sådant alls.
Nej.
Utan det var en uppgörelse som gjordes mellan förman och den som formade, om inte ackordet var satt förut, det var ett annat ackord.
Ja. Ja, och det kunde väl bli ganska ojämnt och till exempel att en del jobb var mycket bättre betalda än andra med likvärdiga prestationer.
Ja, det kunde bli mycket olika. Till och med att en sak som man gjorde, det var svårt att göra, att kunde bli sämre betalt för en som var lättare. Så det var inte riktigt.
Och det skapade väl en viss irritation på många håll?
Ja, åtskilligt.
Ja. Ja, det där handmodellformare, det fortsatte du med?
Ja, det fortsatte jag med sedan, men egentligen det tog slut, för det började med gjutning. Och det var så mycket, sa du.
Jaha.
Så fick jag ju börja med gjutning.
Jaha. Så gjutningen räknades för ett framsteg då när den kom in i
huvudet? Det gjorde det.
Ja, kom det från England egentligen, eller vad hade Inge Rodenberg hämtat hem det, eller vad?
Nej. Jag vet inte hur de kom med, men det jag minns var ju att Valtun kom jag upp på verkan och ställde dem upp en så, och sen började man och blanda upp där och röra kring massan som de hade kommit med flamljuset på något sätt.
Ja.
Och slog i nivenserna som skulle vara till.
Ja.
Och sen gjorde det. Så började det lite smått. Sen kom det ju till maskineri.
Jaha.
Senare.
Ja. Då fanns det på den tiden hela verkstäder där det stod vissa verkstäder göp de på och vissa formar de på och så vidare.
Ja, på den verkstaden jag kom först. Jag kallade det här verkstad.
Jaså?
Den var vi. När vi har fullbelagt var vi 17 stycken på den.
Jaha.
Och då formade vi alla.
Jaha.
Men sen när det började med gjutningen, då behövdes det lite större plats, så då var det inte så många.
Den där verkstaden, herrverkstaden och vad de kallades, de låg i den så kallade nya verkstaden.
Den nya verkstaden.
Den höga byggnaden som hälften står kvar där nere.
Ja, just.
Ja. Ja. Så småningom så skulle du ju komma ut och exera beväring och så småningom så skulle du få tag i en flicka och som alla andra och gifta dig och kan du säga när det var?
Ja, det var väl 1906.
Jaha, ja. Och vad fick ni tag i för boplats då?
Ett rum i Södra Kullen.
I Södra Kullen, jaha. Ja.
Ringaregatan nu så.
Ja. Och på den tiden så var det ju inte vanligt att man arbetade med en i familjen.
Jo, det var något nog då. Men det var ju hon uppe i arbetet. För hon var hos Josef Ekberg då. Och de arbetade med skraffitto som de kallade.
Jaha.
Ja. Där kyrkan var.
Nej. Det var ju Wennerberg som började med den tekniken och Josef Ekberg fortsatte.
Ja, det var under den tiden. Det var inte så mycket utan man var hemma.
Ja. Och barnen började komma sen så småningom. Och då var det väl rätt så trångt i...
Ja, vi flyttade ju därifrån för ett par år sedan till Villagata.
Ja.
Rum och kök.
Ja.
Jag bodde vi till 1913.
Jaha.
Sen flyttade vi därifrån och till Tallåsen. Då fick vi ett stor egen stiga.
Och du bodde där med Tallåsen var intressant. Det är ju en dröm än idag att man ska få ett eget hus att bo i. Hur hade Odelbergarna redan på den tiden byggt det där Tallåsområdet? Var det byggt för barnrik rika familjer från början, eller var det?
Ja, det var nog mest barnrika familjer.
Ja.
För vi var, när vi fick det, då var vi ju rätt så många. Alla. Och då var vi ju inkallade till Ryktatorn som vi arkade med det.
Ja.
Och han utdelade där åt oss.
Ja.
Då var det hovmästare Odelberg som presenterade oss för brukspatron.
Ja.
Han var inte så väl igen. En arbetare som var hovmästaren och ingenjör Odelberg sedan senare gjorde. De kände ju nästan varje arbetare. Och då fick vi bo i Tallåsen som sagt. Och där bodde vi 39 år innan vi flyttade hit.
Ja. Var du inte orolig hur orkan vi hyran där i Tallåsen när du kom dit?
Det var inte farligt. Den tiden var ju inte hyran stor. Vi betalade 4 000 rummet.
Ja.
Så vi har betalt 17 kronor om månaden. Men så tillkom det en kvinna med trädgård,
ja,
som jag själv hade fått gjort.
Ja.
Och min hutte, vi arbetade mycket. Så där var det ett alkärl,
ja,
som vi fällde några träd där, men vi fick riva runt stubbar och försöka bryta upp. Och så hade de givit oss jord, men den var tagen från fabriken från Grunde. Så jag lånade en sån där stor skottkärra från fabriken och så körde jag bort. Så jag fyllde 2 brunnar och gjorde väg utav allt som de hade kört dit.
Ja, det var mest att det kaolin och grålera.
Ja, det var spint ifrån ugnar och ifrån nabbslagerit, som jag säger, ja, mycket sånt där. Och sten och mål.
Ja, du, Sten, vid sidan om det här arbetet nu, trots att barna börjar komma och det kanske var bekymmer för familjen, eftersom du var ensam och arbetade, så vet jag att du hade en hel del uppdrag vid sidan om. Och det började, ja, väl med samma, du hade bodd i Villagatan eller någonting sånt där.
Ja. Då började ju uppdragen egentligen, det var ju missionsförsamlingen eller
friförsamlingen.
Så där
har du varit med i hela ditt liv?
Ja, det ända sedan jag var 17-18 år.
Ja.
Sen har jag varit med.
Ja.
Och det, som sagt, vad det började, det första var ju en festkommitté som det hette.
Ja.
Vi hade mycket fester i missionsförsamlingen.
Det var väl så att det var de frireligiösa församlingarna tillsammans med templet NTO här. Det var väl de som på den tiden egentligen tog hand om ungdomen och hade lite nöjen och fester och sådant.
Ja, det var det.
Så ni var en slags ungdomsledare?
Vi hade en ungdomsförening som var ganska stor.
Ja.
För en förening, jag var ordförande där då. Och flera år i den träningen och vi hade nog en 40-50 stycken ungdomar i den träningen då.
Ja, och då var det ändå kapellet och de som
och
hade
kapellet och, ja, och templare. Mm. Men det var ju den tiden att det var långt till Stockholm då.
Ja.
Det var båtarna som gick på några sådana trafikmedel som bussar och så. Det fanns inte.
För att du, det var ifrån friförsamlingen sen så kom du så småningom in här. Du kommer ihåg när fackföreningen bildades?
Ja, det var jag med och bildade.
Ja, så småningom fick du uppdrag där?
Ja, det första uppdrag jag fick i fackföreningen, det var att tillsammans med 2 andra, vi skulle skriva avtalet.
Ja.
Och det avtalet, det skrev vi första avtalet vi fick, vi skrev, det hade vi ju hört efter från alla möjliga håll, från andra, där gamla fackföreningar har fått deras och försökt peta ihop ett ett avtal. Men det avtalet togs emot i fackföreningen. Fackföreningslokalen var fullsatt. Och mycket, ja, för vår del, mycket dåligt. Vi gjorde om det en gång till. Det togs inte emot heller, så gjorde vi om det tredje gången. Då godkändes det i vår fackförening. Men sen satt vi oss i förbindelse med förbundet, Svenska Grov som det hette.
Ja.
Och då fick vi göra om det igen.
Ja.
Sen var det godkänt i våran fackförening.
Ja.
Och sen skulle vi underhandla om det.
Vem underhandlade ni med då?
Med arbetsgivarföreningen.
Ja.
Då var det en man ifrån Svenska Grov. Och så var det Carl Lindbom och jag som var underhandlade,
ja,
i Stockholm.
Ja. Hörde du, ni tog aldrig någon direkt kontakt med arbetsgivaren?
Nej, det var då.
Ja.
Då var det...
Förhållandet var väl ganska spänt då när fackföreningen var nybildad mellan Odelbergarna och er?
Mycket spänt.
Ja.
För det var ju så att när man gav sig in på det där så visste man inte hur det skulle sluta.
Det var väl nästan risk för att man rent av skulle bli avskedad då innan det där skyddet och det var klart riktigt.
Ja, det var nog tanke på. Och jag tror inte att ifrån själva högsta ledningen, för den såg ut som den skulle förstå tidens krav bättre än vad det underliggande skiktet som var lite liksom förman, överförmen för oss.
Ja.
De ställde sig nog mera
avvisa.
Ja, de var aviga.
Det var de som liksom hade den verkställande makten på fabriken.
De hade det.
Och de såg att såg lite revolution i det här fackföreningsbildandet och sådant.
Makten glidde dem ur händerna, kan man säga, som de tyckte.
Var det inte många av de äldre arbetarna som var ängsliga och oroliga just när ni bildade det där och menade på att det skulle nog ha varit lugnare och varit kvar vid det gamla?
Jo, det var det. Det fanns nog sådana som... Men de sa just inte så mycket om det. Men att det var oro, i all synnerhet när vi hade gjort avtal eller höll på med avtalet inom arbetsgivarföreningen. Och fabriken här hade lovat 100 000 kronor till arbetare. Och vi skulle godkänna avtalet som de ville ha. Annars så skulle de där 100 000 inte delas ut.
Ja.
Det var vi mest ängsliga för och det fick vi underhandlare skulden för. Det var vi som hade satt igång allt.
Ja, det var ganska pinsamt.
Det var mycket pinsamt.
Diskussionerna gick väl höga i prång och i massakällare och så vidare på den tiden.
Ja. Det var för och emot.
Ja.
Det var det.
Så småningom så växte det ju fastare och det var den gängse formen att umgås mellan parterna. Det var via förbund och den här organisationen som vi i stort sett har idag.
Ja, det var det. Det var ju... Så småningom, fast det var nog lite svårt då och då emellanåt.
Vi hade en strejk 1925.
Jaha.
Var du med där?
Ja då, då var jag med i strejkkommittén också.
Jaha.
Så det...
Hör du, det räckte inte med bara att du kom in i fackföreningsrörelsen, utan Gustavsbergs kommun... Blev ju egen församling, eller egen kommun 1901, ja. Och så småningom kom du också med i det kommunala livet.
Ja, det gjorde jag.
Och du avancerade, om jag inte är fel underrättad, till kommunalnämndens ordförande.
Ja.
Det var ju många år.
Ja, det var jag. Det var jag det. Var 10 år, tänkte jag.
Ja.
Det första uppdrag jag fick i kommunen, det var att till ledamot i kyrko- och skolråd.
Ja.
För kyrkoråd och skolråd vad i ett då.
Ja.
Sedan var jag invald i fattigvårdsstyrelsen med.
Ja, som det hette på den tiden.
Som det hette då. Och ja. Fattigvårdsstyrelsen var också nykterhetsnämnd då.
Jaha.
Så där var man ju dubbel i tjänst.
Ja.
Sen var Kassa Hellström ordförande. Sen var jag ordförande i fattigvårdsstyrelsen.
Ja.
Och var där många år sedan.
Ja.
Och sen i den vevan så var ordföranden Jan ordförande i kommunalnämnden. Men så var han dålig. Så vi var jag invald där, så jag var både i två års tid var jag både i fattigvårdsstyrelsens ordförande och kommunalnämndens ordförande.
Då fick du ta nätter och söndagar till hjälp.
Ja, det var mycket tid som gick åt. André Fahlgren
kom ja, vår förra kommunalkamrer.
Ja, just. Han kom ju då. Och då sa han att han hade räknat ut vad min dagsförtjänst var i kommunen. Med alla sammanträden och allting. Han sa han att jag har 50 öre om dagen.
Ja.
Och det var ju inte värst mycket när man hade sådär mycket.
Ja, det gick framåt för Gustavsberg. 1937 så övertogs ju fabriken och allt sammans här utav Kooperativa förbundet.
Som väl var.
Ja, och hur såg ni arbetare på den utvecklingen? Märkte ni att det gick neråt för Odelbergarna och kände oro för framtiden?
Ja, vi märkte det mycket väl. Och just då hade vi några stycken kommunalgubbar vi samlas och resonerade om det här, hur det skulle bli. Om nu den andra parten som sökte att få Gustavsberg, man skulle ta kunna vinna det, då skulle vi bli fattigon här. Vi räknade ut att det skulle inte bära. Hur skulle vi bära oss åt? Fattigt var det förut på Gustavsberg, men fattigare skulle bli. Och någon på något sätt komma ur det där. Det visste vi inte hur det skulle gå. Men så när vi fick höra att KF har underhandlat och det blir som ska ta hand om det.
Det var lättnad.
Ja,
det förstår jag. Samtidigt så breddar ju fabriken sin tillverkning som du minns och befolkningen ökade i Gustavsberg. Ja. Det måste byggas extra och så vidare. Och hela tiden måste kommunen och fabriken gå hand i hand.
Ja.
Vad har du att säga om det samarbetet?
Ja, jag var inte så mycket med i det arbetet. Det var ju ungefär som förut när vi började med kommunen. Man fick känna sig fram. Ja. Och det var nog så där med också. Men det tycktes gå bra. För jag för min del, jag var ju ordförande i kommunalnämnden då, men jag tyckte samarbetet var bra.
Ja.
Jag tyckte det gick smidigt. Och det var förståelse från båda håll. Så att, men sen slutade jag med mitt och då var det vart ju ändå mera samgående mellan.
Kommunen tog alltid kontakt med Hjalmar Olsson här som KFs representant. Ni var aldrig inne i stan till KF?
Nej, det var aldrig frågan om något sådant. Nej. Utan var en skötte sitt och sen gjorde vi det. Ja, så gott vi kunde. Ja. Men när det var något särskilt inom kommunen så försökte vi. Det försökte vi med Odelberg också.
Ja.
Men det gick ju inte. De hade inte resurser.
Nej. Det länder de i alla fall till heder att de sålde fabriken till köpare som lovade att driva det i samma stil vidare. Så att inte fabriken och samhället blev splittrat och skilda från varandra.
Det sades ju under den tiden att det var mest hovmästare Olberg som var den drivande kraften. Att KF skulle få köpa det.
Ja.
Och det var vi glada över.
Ja.
Som den andra parten, då räknar vi ju på att då kommer de att dela på fabriken och samhället i övrigt. Ja. Sälja tomter och sånt och det. Här skulle det gå.
Du fortsatte att arbeta i fabriken år efter år.
Ja.
I handmodellformande. Jag vet att du slutade också som handmodellformare där nere.
Ja.
Och det är inte många sådana handmodellformare kvar nu i fabriken.
Nej, jag förstår det. För det är ju ett yrke som försvann.
Ja.
När maskin och teknik går framåt på alla sätt så naturligt.
Ja.
Det var en handmodellformningens tid då gjordes ju sanitetsgods och prydnadssaker, blomkik utav alla möjliga slag.
Ja.
Det gjordes ju utav förhandlare.
Jaha. Men det måste vara ett fantastiskt svårt yrke och man måste känna materialet på ett annat sätt än vad man behöver med andra arbeten.
Ja, givetvis.
Ja.
En fullgod handelsformare, det var han inte på mer än på 6-7 år. Den måste känna sig fram nästan hela livet.
Ja. Så småningom så var det ju fråga om att om pension och sådant som skulle ordnas i företaget. Och det var ju också bekymmer för äldre arbetarna hur det skulle bli på den punkten. Men det löstes också.
Ja.
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 Och när gick du i pension?
51.
51. Ja, du har också hunnit med att vara ute i naturen och alltid haft ett intresse för våra vackra omgivningar här. Jag vet att du tog en gäst ute på Grisslingefjärden där gäddorna inte går så säkra. Det håller du på med än idag, den hobbyn.
Ja, det är ju roligt att komma hit. Det är det huvudsaken, att komma ut och slå sig lös.
Mm. Du var klarade dig bra från den där Sverige yrkessjukdomen som många av dina kollegor har dött i under åren, silikosen.
Ja, silikos har jag.
Ja.
Så det har jag fått papper på att jag har ingen arbetsförmåga kvar.
Nej.
Men
man har rättighet att vara tacklat av lite ändå när man är 80 år.
Ja, det jag har sagt också att jag tycker det är ett under att jag lever.
Jaha.
För när jag har sett jämnåriga med mig och många yngre som har stupat i silikos och jag lever fortfarande, då är det ett under.
Ja.
Det kan jag säga.
Ja. Ja, vi får bara härifrån från Gustav Tidning, Gustav Sverige, gratulera dig och hoppas att du ska vara frisk i många år nu och kunna njuta av Gustavsberg som jag vet att du älskar.
Ja, det gör jag.
Och
jag kan inte tänka mig något annat.
Nej, och dina barn trivs också här?
Ja, jag har ju tre söner som bor här.
Bor här? Ja.
Mm.
Så kommer hem och hälsa på?
Ja, ja.
Och hjälper dig med båten och lite sådant?
Ja, ja. Mm. Båt och ved.
Ja.
Bränsle. Det hjälper man med.
Ja, och du trivs här i Mariagatan 1 också?
Ja, för all del, det är visst det.
Ja.
Ja. Gumman och jag, ja. Jag är överens.
Ja, det är roligt. Och du, jag vet att ditt sista uppdrag som du hade, det var faktiskt i pensionärsföreningen som du bildade.
Ja, det var jag ungefär i 5 år.
Ja.
Det var roligt.
Ja.
För när jag ser de gamla sitta en här och en där, tyckte vi att det skulle vara roligt att se dem samlade. Ja, jag kan säga det att den egentligen som börjar med det är en som heter Hildur Johansson. Hon samlade några stycken på värdshuset och försökte få igång något, men det var lite svårt för henne. Hon var ju främlingar och sådär, och hon var grym förresten. Så hon kom hem till mig och bad att jag skulle komma med i pensionärsföreningen och ta ledningen.
Ja.
Och ja, så kallade hon Backman, och vi gick ner på ett möte på, som de hade börjat med på värdshuset, så vi bildade föreningen. Och jag var ordförande och han var kassör.
Ja.
Sen var jag kassör i, eller var jag ordförande i 5 år.
Ja.
Men då tyckte jag att de yngre krafterna kunde ta det.
Ja, jag vet att ni utarbetade trevliga program, och jag måste också, jag kan väl också säga att alla i samhället var välvilliga mot pensionärsföreningen.
Mycket. Vi började, gick in, det var Liljekvist och jag gick in till håret till chefen här, ingenjör Olsson, och bad att få hjälp. För vi hade inga pengar, och föreningen som sådan, vi skulle betala, varje föreningsmedlem skulle betala 1 krona i kvartalet.
Ja.
Och utav det skulle 15 öre gå till huvudorganisation, för de behövde ju, kunde ju inte arbeta för ingenting de heller.
Nej.
Och då hade vi inga pengar, och då gick vi till och bad att få, sa honom, ja då, det var han, men talade med Dahlberg.
Ja.
Men ni behöver inte, säg åt honom att han inte är snål. Och då begärde vi 100 kronor till Dahlberg, och det fick vi utan vidare.
Ja.
Sen fick vi 100 kronor ett par gånger till.
Ja.
Sen var jag ju på Dahlberg och vi sa att de skulle bjuda på kaffe, och det gjorde de flera gånger.
Ja.
Och sen var vi på KF och missionsförsamlingen, och ja, vi fick lite tillställningar. De gjorde ett trevligt för oss.
Ja.
Och föreningen är ju, alltså vi var, ja då ett tag åtminstone var vi 140 medlemmar, och en gång i månaden hade vi våra möten och fullt.
Föreningen lever alltjämt.
Den lever alltjämt och blomstrar, och vi har varannan tisdag i månaden, så vi har inget särskilt, men vi ser andra tisdagen i månaden, så vi har inget särskilt kommer före.
Ja.
Annars har vi den, så hålls vi i bärgarsalen.
Ja, jag får tacka dig så mycket och önska lycka till.
Tackar.